Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har samlat ihop era lyssnarfrågor om skador och för att besvara dem så bra som möjligt så har vi bjudit in två experter inom området. Så det här avsnittet presenteras i samarbete med klinik Vare och Rud.
I dagens avsnitt så kommer vi att fokusera på löparskador och idrottsskador. Och för att vi ska kunna ge er de bästa svar som möjligt så har Josefin och jag tagit hjälp och har besök här i studion av Rud och Fredrik. Välkomna!
Tackar!
Yes. Så det här är två kiropraktorer med många års erfarenhet och dessutom är de specialiserade inom idrottsskador och rehabilitering. Ni jobbar båda genom att behandla, träna och utbilda era patienter för effektiva resultat. Jag själv har fått smaka på detta när jag tävlade i CrossFit och Rud hjälpte mig och mina axlar att mäkta med alla open voddar. Jag fick snabbt stor tillit till Rud då han inte bara behandlade min smärta utan också gav mig en förståelse och varför den uppkom och förklarade hur hela mitt rörelsemönster hängde ihop. Utöver deras behandlingar på deras klinik så hittar man Fredrik med landslaget ute på Bosön och Rud är flitigt anlitad föreläsare världen över inom rehabilitering samt som terapeut för flertalet elitidrottare inom friidrott, fotboll, tennis, simning, crossfit och med mera. Välkomna hit, jätteroligt att ha er här.
Tackar.
Stort tack för att vi får vara här. Och tack för fina ord också.
Ja, tack.
Ja, men superkul. Och vi har ju faktiskt förra veckan så hade vi ett avsnitt där vi fick in massa lyssnarfrågor. Och där fick vi lite om skador. Men vi ville spara dem till det här avsnittet. Så vi kör igång med dem direkt tycker jag, Sara.
Ja.
Eller hur? Första frågan som vi fick, det var hur gör ni för att förebygga löparskador? Alltså hur gör Josefin och Sara för att förebygga löparskador? Hur gör du, Sara?
Ja... Man brukar ju oftast ta tag i det när det redan börjar. Men då är man nästan på gränsen till rehab. Så för att vara helt ärlig så gör jag inte jättemycket. Jag försöker hålla på med rörlighet kring mina höfter. För i sprinten känner jag att det är de som är väldigt uppsatta. Så det går lite perioder. Men jag försöker göra 15 minuter stretch på kvällarna. Och sen har jag i mitt styrkeupplägg så har jag väldigt mycket... hamstring, baksida lår. Mycket excentriskt i och med att det är en väldigt vanlig sprintskada på baksida lår. Så det är ungefär vad jag skulle säga att jag gör aktivt prehab. Du då, Josefin?
Jag känner mig lite dålig här nu för att jag ska vara helt ärlig och säga att jag har nog aldrig i mitt liv aktivt jobbat med prehab. Det har liksom, och jag har varit ganska förskonad från skador som tur är. Men nu det här året så har jag haft både en löparskada och en fotskada. Och inser mer och mer att prehab är någonting som jag kanske borde börja liksom, ja, jobba mer med. Och framförallt när man blir lite äldre också, tror jag. Jag skulle vilja veta lite här nu hur experterna ser på det här. Alltså, vad tycker ni? Hur ser ni på prehab och hur pass viktigt är det för skador?
Jag tycker väl att den viktigaste prehaben är att försöka anpassa sin egen träning på rätt nivå. Så är man noggrann i teknik och genomförande av träningen och lägger det på en nivå som man klarar av, så är mycket av prehaben gjord redan där. Att man inte ökar på för kraftigt från en träningstillfälle till en annan, utan man kanske ökar på vid 5%, 10% men inte mer från en gång till en annan, förutsatt att man har varit smärtfri vid tidigare tillfälle. Så att lägga upp träningen på en nivå som fungerar det bra kan man gradvis öka. Om det inte fungerar, ligga kvar eller backa lite på intensitet eller mängd i träningen. Och hålla kvar tekniken, noggrann med tekniken i allt genomförande. Om det sen är sprint eller styrketräning eller lång löpning.
Jag tänker med, alltså, när du pratar nu, att när man när man är i den fasen där man känner sig starkare än någonsin, så tänker jag att då är det väldigt lätt att dra på extra mycket träning och inte liksom backa eller hålla, känna igen för mycket, utan man, liksom, man drar på extra mycket då istället, för att nu går det riktigt bra, nu jäklar jag kan sätta personbästan här på sikt. Och så var det för mig när jag skulle ha sprungit Stockholm Marathon, eller jag hade sprungit Paris Marathon och skulle springa Stockholm Marathon efter det, men tätt inpå. Men jag tänkte att nu är jag jäkligt stark, så här stark har jag aldrig varit. Och då åker jag på träningen och lade till det till maraton inom en och en halv månads tid. Mm. Vilket kanske var dumt i efterhand.
Och vi brukar säga att personbästa är en skaderisk.
Ja.
För personbästa på träning innebär att du har belastat kroppen hårdare än du någonsin har gjort. Där är det liksom läge att dra i handbromsen, kliva lite, vänta dagen efter och se hur du mår innan man lägger på nästa vikt och nästa vikt, eller springer lite fortare eller lite längre gång till gång. Så lite is i magen, sikta längre fram i tiden. Där har du grunderna i prehab. Vad säger du, Rud?
Jag kan bara hålla med. Plus att framförallt när man pratar om att förebygga skador, då tycker jag att det är väldigt viktigt att folk inte försöker stretcha sina muskler allt för mycket. Så som jag brukar säga till mina kunder då, om man har en överansträngd muskel som ska stretchas för att få den att slappna av, så finns det på andra sidan en muskel, en så kallad antagonist, som kör motsatt rörelse, som är underaktiv. Det är som jag tycker att vi är duktiga på vår klinik, är att hitta just de små musklerna som är underaktiva, så att när du aktiverar dem genom en passande övning, att du automatiskt får den där avspännande effekten på den överbelastade muskeln. Så det är det som jag tycker är otroligt bra för just skadepreventioner.
Så hitta balans i kroppen och rörelsen.
Allt handlar om balans inuti cellerna, men också på en större skala när det gäller muskler och leder som vi alla jobbar med då.
Jätteintressant. Jag känner igen mig. Jag kom på första året när jag tog upp sprinten och gjorde personrekord hela tiden. Det var ju alltid krampkänningar när man var som snabbast. Efter, alltså träningen efter personrekord var det skade. Alltså jag vågade typ inte ens gå upp i max, för att det kändes som att det låg lura. Så det hänger nog ihop det där, att är man sitt bästa jag, då ska man chilla lite.
Ja. Jag har ju en hållit på med sprint för länge sedan.
Mm.
Och jag har ju provat det här och har gjort alla felen själv, så man börjar lära sig många år senare.
Men jag funderar lite så här, ni är ju kiropraktorer, men för mig känns det som att ni ändå gör allt. Alltså ni tränar, ni behandlar, det nålar, det knäcker. Alltså vad är, om man bara backar, liksom, så här, vad skiljer yrkena åt? Hur vet jag om jag ska gå till en kiropraktor, naprapat, sjukgymnast? Vad är skillnaden på det här? Förklara lite hur ni jobbar och vad ni gör i er klinik.
Det där är en fråga som vi får rätt ofta, men det förstår ni såklart. Låt oss säga först att vi bryr oss ärligt talat inte så mycket om en yrkestitel. Det gör inte jag, får bara tala för mig själv helt enkelt. Men det som är otroligt viktigt att inse är att det finns en sorts imaginary triangel i en kropp. Och det är samarbetet från hjärnan som styr allting till muskler och till leder. Nu är det så att både leder och muskler skickar feedback till hjärnan, så att hjärnan kan liksom överse vad är det som händer och kan ta aktion utifrån informationen som kommer in. Sen är det otroligt viktigt, tycker jag, att inse att om du till exempel med din hjärna skulle försöka skicka en signal till, låt oss säga, en armbågsled, då kommer det inte hända någonting. Hjärnan kan inte styra just den leden direkt. Den behöver alltid en muskel för att kunna få en rörelse. Så det som jag tycker är väldigt viktigt är att en terapeut, oavsett om det nu är en naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast, tittar på både muskler och på leder. För väldigt ofta så märker jag att men man kör sina nålbehandlingar eller massagebehandlingar för att mjuka upp en muskel, Men om det finns en motstånd kvar i en led så kommer man ändå inte bibehålla en god effekt. För hjärnan kommer känna från den där feedbacken som leden skickar att det fortfarande finns ett problem kvar. Och vad kan hjärnan göra? Försöka skydda leden genom att skapa återigen en muskulär spänning. Så det är därför att man faller tillbaka i samma onda cirkel gång på gång. Samma är fallet för de som bara jobbar med en led. Om man attackerar en led men inte tränar en muskulär balans så kommer problemet också uppstå igen. Så oavsett vem du söker, om det nu är en naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast, försök hitta någon duktig som tittar på allt, på hela samarbetet. Hjärnan, muskler och leder. Och vice versa också.
Så det korta svaret, fråga runt någon som, efter någon som har erfarenhet och jobbar med den typen av skador och problem. Om det sen är naprapat eller kiropraktor, sjukgymnast. Vi jobbar med samma typer av skador men har lite olika infallsvinkel på hur vi löser det.
Superintressant, och det låter ju så självklart när man förklarar det.
Om man säger det snabbt.
Ja, precis, så man klarar. Men vilka möter ni då på er klinik? För vi vet ju att ni jobbar med jätteduktiga idrottare, landslag och så. Men tar ni också emot liksom vanliga människor eller motionärer eller ja, till och med de som knappt tränar? Hur jobbar ni där?
Ja, vi tar emot och hjälper alla. Så att, vi har inte en klinik bara med elitidrottare. Det hade varit jättetråkigt. Det är unga och gamla, vältränade och otränade. Men vi jobbar ju med hur kropparna rör sig och kontroll på hur man rör sig. Därför är det ju ofta patienter som gillar att röra på sig på olika nivåer. Det är inte bara löpare, det är alla former av idrott. För husbehov eller på elitnivå eller någonstans där mittemellan.
Alla våra behandlingar på kliniken är väldigt så kallat custom made. Vi tittar på en individuell nivå inom en person för att bestämma sen vart behandlingsnivån eller träningsnivån ska ligga på. Och det är just det som vi brinner för. Man kan ju helt enkelt inte bygga en klinik bara på att behandla elitidrottare. Och sen, vart börjar man då om man aldrig har haft erfarenhet med de som är motionärer och börjar med en aktivitet? Då kommer man inte in i den där elitgruppen ändå. Så när vi gillar att jobba med allt, väldigt divers och framförallt väldigt individuellt.
Och vad är det vanligaste problemen som människor kommer och söker för er hos?
Klassiskt brukar man säga kiropraktor, och patienter tror ofta att vi bara jobbar med akuta och kroniska ryggproblem. Men det är från stortå upp till öra, höll jag på att säga, men hela vägen genom kroppen.
Och är det ofta så också att man kommer in när man väl har ett problem med skada? Det är inte så att man kommer in och söker hjälp eller innan, alltså som rehabhjälp? Är det också vanligt, eller hur ser det ut där?
Ja, det roliga nu är att vi ser...
Eller prehab menar jag, prehab.
Ja, precis. Förstod det. Men nej, det roliga är att vi får fler och fler... Ja, oftast är det lite duktigare löpare som kommer just för performance optimization, som vi kallar det för. Så de är inte skadade, men känner att men det är någon slags obalans som jag skulle vilja att du skulle kunna titta på. Eller att ni skulle kunna titta på. Och även där kan man liksom finjustera en kropp. Och då menar jag inte med en justering att man måste gå in och göra en knäckning alltid. Ibland kan det hjälpa. Men ibland en finjustering på ens träningsprogram också. Finjustera ens biomekanik. Och det händer fler och fler gånger. De flesta dock absolut har en skavank som de vill ha hjälp med.
Första kontakten brukar vara smärta.
Ja.
Som sagt, ja.
Ja.
Jag tänker att det ändå hänger ihop lite. Ju duktigare man är, ju mer rädd och mån är man om sin kropp. Och då kanske man är snabbare på. Jag kan tänka mig att det är duktiga löpare som kommer tidigt. Sen kan jag tycka att motionärer, de kan gå med smärta ganska länge. Alltså, om jag tar lägre ner på motionär, då tycker jag oftast att jag märker... Jag jobbar som PT, och där kan man märka att där vänjer man sig med att det gör lite ont en längre tid och tänker inte ens på att man skulle kunna kolla upp det. Och sen tycker jag att det mellanlagret, det är de som tränar ganska hårt och det hör till att man har ont. Alltså de är nästan så här, det är ingenting, det ska nästan vara lite, man biter ihop. Och sen kommer man ännu högre upp. Och de är så här, åh, nu har jag lite känningar här. Nu, det här ska gå och kolla upp innan det blir något. Jag brukar försöka pusha på mina klienter att känner du av någonting, gå innan det blir ett problem. Men det är svårt. Man förstår ju ändå att det ska bokas in och ta tag i. Och så.
Jag tycker det är lätt att säga till en elitidrottare att ta det lugnt, ändra på träningsprogram, dra ner lite, lägga om vissa övningar, ta bort övningar, ändra teknik, än de här så kallade elitmotionärerna där träningsprogrammet är skrivet i sten.
Jag tänker att det är också lite med det här långsiktighetstänket.
Ja.
En elitidrottare har kanske en plan för 5 år framåt, som vi har varit lite inne på förut, att det är viktigt att ha en lång tid. För har man bara Lidingö-loppet som är om 4 månader, då är det ju, då kanske man skiter lite mer i om jag inte kan gå efteråt, tyvärr.
Tyvärr.
Ja, men det är ju så också. Jag som jobbar, börjat jobba mycket med löpning och Instagram och sådana grejer det sista året här, och det är det jag linar mig på. Och jag har varit skadad här nu i nästan ett halvår. Så för mig så inser jag nu så här att jag kommer verkligen behöva tänka mycket på prehab och jag kommer fokusera på det framöver. Jag tror väldigt många kanske ändå inser det mer och mer att det är så pass viktigt att göra det för att hålla i längden också. Och tänka mer långsiktigt, det tror jag.
Oftast blir man smart i efterskott, eller hur?
Jag är betydligt smart nu.
Men för att komma tillbaka lite till lyssnarfrågorna, så en fråga som vi får väldigt ofta i olika format men ändå samma grund, och det är benhinnorna. Vad är egentligen benhinneinflammation och hur kan man förebygga det? Kan man förebygga det? Och om det redan gör ont, vad är bäst att göra då? Det här vet jag att det är många som undrar över.
Alltså benhinna, runt en muskel sitter en hinna, en fascia. Och den fäster in i smalbenet och på vadmuskulaturen i olika lager. Och när muskeln är spänd och överansträngd, då spänns den här, sträcks den här hinnan. Och man kan få en inflammation i det fästet. Så att mycket att återhämta det här är att få den här muskulaturen att slappna av. Och det finns lite olika vägar. Och det vanliga som man brukar hålla på med det är att stretcha och stretcha och stretcha och stretcha. Det brukar inte ge, utan mer jobba med tekniken i löpningen. Och Rud, du kanske vill beskriva det här. Det är din favorit.
Ah, det här, oh, gud, nu går jag igång. Har ni en timme eller?
Ja.
Nej, men det är lite så som Josefin och jag pratade om precis innan inspelningen. Att det farligaste jag tycker, eller det mest felaktiga man kan göra, är att se en benhinneinflammation som ett lokalt problem. En muskel, en isolerad muskel i en kropp, det finns inte. En muskel jobbar alltid som en del av en kedja. Och så som man säger på engelska, the chain is only as strong as the weakest link. Så det gäller att hitta den där svagaste länken. Det kan vara en fot som helt enkelt inte är tillräckligt stabil för att ge bra support då, som vi kallar det för, eller det kan vara ett bäcken som svajar lite för mycket åt sidorna inom ett löpsteg när man liksom fångar upp kroppsvikten på det benet. Det handlar om att hitta den där länken, så att stretcha en lokal muskel är, som Fredrik säger, det är helt useless, ärligt talat. Skapa stabilitet och försök med den där stabiliteten skapa en muskulär balans och en led centrering som vi brukar prata om på kliniken.
Gud vad intressant, jag tror väldigt många som har benhinneproblem faktiskt sitter hemma och stretchar och stretchar och stretchar, som ni säger, det är så här, det gör man liksom för att komma underfund med problemet, men man behöver börja någon annanstans egentligen för att bli av med det här på riktigt.
Ja. Samma som vi pratade om tidigare, att bara stretcha ut en överansträngd muskel won't do. Du måste hitta motsatt muskeln och aktivera den för att skapa en balans mellan muskler. Se det som en dragkamp. Om du har två muskler som drar på en led och den ena börjar bli överansträngd och börjar dra hårdare och hårdare på en led, i slutändan leden håller sig inte i mitten så att säga. Ja, det blir en förflyttning i själva leden. Andra partiet drar inte lika hårt längre. Se till att den där motsatt parti börjar dra lite hårdare för att få den där leden centrerad igen. där kan man vinna otroligt mycket.
Mm. Det var intressant. Och det här inser man verkligen hur, alltså, personer som ni kan göra skillnad. Det är ingenting som man sitter hemma och kommer på själv, utan man behöver faktiskt ha hjälp av någon professionell i det här läget. Känns det så? Mm.
Och går man tillbaka till de här benhinnorna, så kan man börja uppifrån eller nerifrån i den här kedjan. Att är skon för mjuk, ja, då sjunker vi kanske ihop i pronation. Saknar vi stöd under fotvalvet, så sjunker man ihop och belastar vadmuskeln. Är det för svag muskulatur runt knät, så faller vi ihop. Är det dålig stabilitet runt bäcken eller bål, så faller vi ihop. Men även det andra benet påverkar hur den här biomekaniska kedjan fungerar. Så att det finns många, många orsaker till de här benhinnorna. Mm. Och belastning, såklart. Hur mycket man springer.
Mm. Mm. Jag tänker att jag sitter och reflekterar själv, för jag kommer ju precis från träningen. Och vi körde mycket mångsteg, alltså de här långa hopplöpstegen. Som jag alltid tyckte att i försäsongen, när man drar igång med dem på nytt, så brukar det alltid kunna bli ganska ömt. Men nu tänkte jag också, för att vi hade såna 100 meter, det är ganska långt att hoppa mångsteg, och då fick jag ont i benhinnorna idag, men alltid bara på sista 30 metrarna. Så egentligen kan det vara då att jag var ganska trött och började ha annan teknik, svajigare bäcken, sämre fotblad. För jag tänkte på det, att det gjorde inte ont i början, men de sista 30 metrarna så kändes det på varje isättning. Men då handlar det alltså mer om att min teknik eller rörelse antagligen är lite annorlunda.
Det här är ett jättevanligt problem. Jättemånga som frågar om det här. Många löpare, som motionärer, som krampar efter halva Lidingöloppet eller maraton. Vad beror det här på och vad gör man åt det här?
En timme till.
En timme till och en också en sån här svävande svar, för det är så mycket.
Jag tänker att mycket av de här frågorna är ju så individuella.
Ja, det blir ju så, det får ju tyvärr. Men vi får ta det för vad det är. Nummer ett vid kramp, vätskebrist. Man springer, man går slut på vätska och muskulaturen krampar. Där är mitt första svar.
Mm. Och kaffe är ingen vätska här.
Nej, kaffe går ingen bra. Samma sak där. Hålla i tekniken. Det är min uppfattning att alldeles för många är uppe och springer på tå. Vilket gör en otrolig ökad påfrestning på vadmuskulaturen. Så man blir trött i vadmuskulaturen. Ni tjejer, om man går högklackat, märker ni tappar...
Jag har slutat med det.
Ni har slutat med det?
Jag är aldrig heller.
Nej. Man tappar hållningen i bålen. Mm. Och lite grann samma sak när man springer. Är du uppe på tå och inte har fart, ja, då tar man ut den någon annanstans. Man får inte en bra biomekanik runt knä och höft. Och du vet som sprintar, du vill inte upp på tå i början. Krypa ihop ett litet löphjul. Mm. Och sen successivt när man kommer upp i fart, då kan man komma upp på tå. Mm. Så börjar man upp på tå och ska vara en spänstig löpare, då får man bara ta sin kroppsvikt och studsa den upp och ner och upp och ner och upp och ner. Slappna av i foten, låt rörelsen röra sig fram. Då kommer vadens frånskjut av sig själv. Där är...
Här upplever jag att jag blivit lite så här, nästan missförstånd när det kommer den här framfotslöpningen. Alltså när man pratar att alla vi ska springa på framfoten. Och framfoten för många blir på tå. Mm. Och att de gör om tekniken innan de har styrkan för det. Och det är ju väldigt få löpare. Och det är ju på ganska hög nivå, tänker jag, att om man springer väldigt fin framfotslöpning i ett maraton. Som motionär så behöver man kanske inte sätta så mycket fokus på att hamna så högt.
Nej, jag fick av en av mina patienter IAF har gjort någon genomgång av maratonlöparna på VM. Och de kör häl till tå. Jag tror 7 av 10. Man rullar över tån och så kommer man över. Mm. De friidrottstränare som jag pratar om, medeldistanstränare, säger att någonstans när man kommer ner under 3 minuter per kilometer så brukar de flesta komma upp lite grann på tå. Mm. Annars blir det som att lägga i femmansväxel på bilen och krypköra. Det hackar lite i löpsteget. Det blir inte så att höften jobbar igenom rörelsen som man önskar.
Mm. Vilket till och med är väldigt viktigt för de benhinnorna också, förresten. Ja. Men alltså, lite mer praktiskt. Tänk när vadmusklerna börjar bli aktivt. där är ju ett frontskjut när tårna trycks ner i backen för att skjuta ifrån, som går hand i hand med aktivitet i stora sätesmuskeln, gluteus maximus, som är en bensträckare, en höftsträckare. Väldigt ofta om folk inte hittar kontakt med gluteus maximus, så är det någonting i kedjan oftast längre ner, för det är där man trycker ifrån golvet eller ifrån marken, att det är en muskel som överkompenserar. Så vaden får stryk. Så tänk på det också. Alltid, hela kedjan. Viktigt.
Nästa typisk sån här löparskada, det är ju den löparknä. Är det ett samlingsnamn för smärta? Eller vad är löparknä och hur kan man motverka att få det?
Alltså löparknä på utsidan av benet, från bäcken ner till underbenet, precis nedanför knät, så sitter ett senstråk. Och om det blir överbelastat så får man en inflammation i fästet nere vid knät, och det är det som kallas löparknä. Mm. Och då är vi tillbaks. Lösningen är densamma. Inte belasta för mycket och se till att hålla tekniken. Så fort börjar foten pronera, så blir det en överbelastning där. Jobbar man inte genom höften så man har en stabilitet i benet när man trycker ifrån, så blir det en överbelastning och knät faller in. Och sen såklart kan det vara en muskulär svaghet i insida knä. Men ofta är det att man pressar sig för mycket så man tappar tekniken. Och så gör man det träningspass efter träningspass, så dels är det skaderisk, men det är också så att man får inte ut vad man skulle kunna göra av löpningen.
Mm. Ska jag ge en liten cliffhanger kanske för er lyssnare?
Ja.
Det som jag märker rent kliniskt oftast med folk som har löparknä är att själva problemet i stabilitet i kroppen inte är det benet som är mest påverkad. Det är oftast motsatt sida. För att man inte... Jag kan minska cliffhangern också, men om det benet inte ger tillräckligt med stöd, då blir det påverkade benet väldigt svårt att få fram. Så att man istället för att skjuta knät rakt fram, att man behöver svänga den ut över kinan, så att du får en sned belastning vid fotinsättningen. Och det är det som väldigt ofta i min erfarenhet påverkar just löparknä. Men också beninflammationer.
Men även andra löpar eller knäskador tänker jag. För jag har ju haft en skada på menisken på höger knä.
Insidan oftast.
Insidan, ja. Men orsaken sitter troligtvis på höften på vänster sida.
Mm-hmm.
Så det hänger lite upp med det som du säger nu. Att,
jag håller helt med, så är det oftast.
Ja, det är så. Mm. Ja,
Och då förstår du också att en local approach, bara jobba med det där högra knät, inte kommer lösa problemet överhuvudtaget. Man måste se kroppen som en helhet. Mm. Definitivt inom löpning. Enormt viktigt. Och väldigt ofta underskattat tyvärr. Inte bara av patienter, om jag får säga så.
Man ser mycket av de här foam rollers. Så jag vet att jag hade löparknä en gång när jag skulle försöka mig på just halvmaraton, som var lite utanför min comfort zone. Och då fick jag ändå den här klassen som man rullar på foamroller, vilket gör ju väldigt väldigt ont när man har ont i knä. Och så jag upplevde ändå så här att ju mer jag rullar, ju mindre ont gjorde det att rulla, och då tyckte jag också att det gjorde mindre ont i knä. Men då är det kanske egentligen mer en kortsiktig lösning, och det var som gjorde det bra på längden var att jag slutade springa halvmaraton.
Ja, jag gick över till sprint.
Du har svaret själv.
Men det var antagligen för mig, för jag var inte antagligen tränad nog och stark nog att hålla tekniken i så långa distanser.
Mm.
För sen när jag slutade med det, så då hade jag inte problem med knä längre heller. Så det är egentligen där svaret var nedtrappningen på den. Men man kan kanske temporärt ge lite tillfällig genom foamroller och massage, eller vad tror
och det är precis som den här, om vi går tillbaka till benhinnan som man stretchar vaden.
Ja.
Alltså vaden är krampig, det är skönt när man stretchar den, men den drar ihop sig igen.
Ja, för man kan
på samma
uppleva
sätt, du kan släppa på spänningarna i den här löparknäsenan, så att du släpper lite på smärtan just då, men i det långa loppet, om vi inte rättar till problemet, så kommer det tillbaka om du fortsätter att springa.
Men Sara, nu måste jag gå in och du sa jag är troligtvis inte så stark eller inte stark nog för att upprätthålla mig där, och att det är därför du fick din skada. Jag vet vilken beast du är när du tränar, och du är absolut tillräckligt stark. Låt oss sammanfatta det så att du inte var tillräckligt balanserad för att kunna stå ut med den där belastningen på knät. Men det har egentligen ingenting med styrka att göra, för din styrka räcker gott och väl. Det handlar bara om balans mellan olika muskler eller muskelgrupper.
Bra, då kan vi checka bort det.
Känns bättre nu. Psykologi är också en otroligt viktig del i din löpning.
Eller hur? Jag har också en fråga som jag kom på här, som jag har tänkt på mycket. För jag tycker att vissa människor skadar sig väldigt mycket oftare än andra. Är det så att vissa människor är mer skadebenägna än andra människor? Eller hur ser det ut där?
Ja, det, absolut. Så är det ju. Det finns en säkert, tyvärr, man kan inte göra någonting åt det, men det finns säkert en viktig del i ens genetik. Men oavsett genetik, det som är otroligt viktigt är återigen den där väldigt individuella funktionella kapaciteten inuti oss. Och den är otroligt individuellt. Det kan vara helt annorlunda för dig än för dig. Och det är där det beror på. Har man en bra grund till en rörelse, så kan man stå ut med den rörelse väldigt, väldigt ofta, väldigt länge utan att skada sig. Saknas det en bra grund, om det nu är genetik eller inte, men saknas den grunden, så rasar hela huset ihop. Så där tror jag att den där individuella skadekänsligheten ligger i.
Ja, och jag
är det finns, man brukar säga att den talang, alltså den bästa talangen, den viktigaste talangen, är att tåla mycket träning. Och det är någonting jag tror på stenhårt. Sen såklart man kan träna upp det här till en viss mått, men en del, det finns många talanger som tyvärr inte tål när man lastar på träning. Sen har vi inte gått igenom vad det beror på. Det finns massa olika orsaker såklart.
Ja, för det tycker jag att man ser, alltså, bland löpare och elitnivå där uppe, då ser man att det är stor skillnad på hur mycket man tränar. Alltså mängden träning skiljer sig mycket åt beroende på vem personen är. Och det beror väl på då att vissa personer tål så mycket mer träning än andra personer faktiskt gör. Vilket kanske känns lite orättvist. Eller så är de smartare än de andra, inte vet jag. Men att det finns någonting i genetiken som ändå gör att vissa personer tål mer träning och mer belastning i vissa rörelser.
Men pratar du elit, så är ju inte det intressanta hur mycket du tränar, utan det är utkommen, alltså vad som kommer ut av det, resultatet.
Absolut.
Och då handlar det mer om att lägga den här träningen på en nivå så vi kan gå in och köra eftermiddagspasset också, eller nästa dag, och köra det här under längre tid. Och kommer man från skador och haft mycket, då är det viktigt att hålla igen, så att det verkligen blir träning genomförd varje dag, år efter år efter år. Det är vad som krävs för att komma någonstans.
Då får vi det sammanfattat mycket vad vi brukar ofta prata om, att inte ha för bråttom, inte hellre kvalitet för kvantitet, och att ha det här långsiktiga tänket, för all träning som blir av kommer att på sikt göra dig bättre. Så det känns jättebra. Men när ni jobbar med elit då, jag är lite nyfiken ändå på, vi vet ju, Rudde jobbar ju med Johanna Bäcklund som har varit gäst här tidigare i podden.
Absolut, det gör jag.
Hur tänker man där med någon som springer så många mil i veckan? För hon hade otroliga mängder senaste året. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var hon gick upp på.
Jo, jag vet. Det ligger väl kring 17-19 mil i veckan ibland.
Och det här är ju också en tjej som har fått två barn på vägen, och där hur stämmer man av och hur jobbar man med att säkerställa att kroppen håller de utmaningarna hon tar sig an?
Alltså, tyvärr, man kan inte garantera någonting. Men det som jag tycker är det absolut allra viktigaste. Hur klarar man av en sån träningsmängd? Det är genom ledcentrering och genom att skapa bäst möjliga muskulära balanser. Det börjar bli lite tråkigt för jag pratar om muskulär balans hela tiden.
Men det är bra, vi fattar hur viktigt det är.
Men det är extremt, extremt viktigt. I princip, när det som jag brukar säga på mina kurser som jag håller i, om man är ledcentrerad, då är det väldigt svårt att överbelasta en liten muskel. För att vara ledcentrerad eller ha den där balansen i kroppen, finns det den där dragkampen som jag pratade om tidigare, är alltid i balans. Då får du inte sådana överbelastningsskador. Och då kan man träna en hel del utan att skada sig. Det är svårare att när man är skadad, hur mår man liksom psykiskt av att inte klara av den där träningsmängden igen. Muskelbalans kan alla uppnå. Alla med en normal hjärnutveckling kan uppnå det. Återigen, väldigt individuellt. Svår fråga. Sorry.
Jag tänker lite på, det är väldigt många som motionärer tänker framförallt nu på, som kanske har någon liten känning någonstans ibland, så försvinner den lite, kommer tillbaka lite ibland. Alltså hur pass mycket känning eller liksom smärta är okej att ha utan att man behöver liksom helt avbryta träningen? Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså var går gränsen lite där?
Man måste skilja på vad man pratar om, värk och smärta. Alltså, springer du en halvmara, då har du en värk som kliver upp ganska högt. Men om vi tränar, vi vill ju inte ha en värk i höger knä under hela löppasset. Där brukar man säga, man brukar dela in det som en smärtskala från 1 till 10. Och tränar man så är det okej, ja, men 1, 2, 3, att det känns lite grann i knät, men att det inte liksom är en akut smärta. Och att den inte blir värre och att den inte kommer tillbaks på samma ställe hela tiden. Men lite får allt kännas. Sen själva smärtkänslan av att man har tagit ut sig och träningsverken, den kan såklart kliva upp betydligt högre.
Du kan väl jämföra det med en hand på en element. Om du lägger en hand på en element och det känns varmt, jätteskönt, fortsätt. Men om det är hett, ta bort handen, för annars får du sår. Och den gränsen är också väldigt individuell för olika människor, men det är precis samma sak inom träning eller tävlingar. Tänk, tål jag det här? Är det fortfarande skönt eller börjar det bli riktigt störande och påverkar det hela mig? För smärtan påverkar ett löpsteg, ett rörelsemönster som leder till kompensationer, leder till andra skador. Så var noggrann med att lyssna på kroppen.
Men är det någonting som ni känner så här, liksom, som att ni vill få fram till men våra lyssnare här nu? Något som vi inte har kommit in på som ni tycker så här är viktigt att trycka på liksom, ändå när det gäller skador och rehab och prehab?
Det som jag satt och tänkte på, det är lite, man tänker sig tips och råd kanske om man vill komma igång med att springa. Där kan jag tycka att väldigt många, de liksom, nu ska jag komma igång och träna och nu blir det 5 kilometer 5 dagar i veckan eller... Och sen börjar man liksom svettas och stånkas och plåga sig igenom det. Hitta glädjen. Alltså hitta avslappningen. Bara ut och lufsa några gånger tills man får uttrycka så. Kroppen börjar gå ut av sig själv. Och är det väldigt länge sedan, om man har en liten skadebakgrund, promenera 4 kilometer och så joggar man den sista. Och när det börjar fungera så kan man lägga på 1 kilometer tills man är uppe till ett riktigt löppass. Och där är ofta då, klämma på sig träningskläderna och sen så börjar man springa 500 meter och så börjar det göra ont, ja, då plågar man sig vidare. Så ta en promenad som successivt övergår till löpning. Det är en nivå där man inte har tränat på länge. Men annars så, om man har varit igång och sen det här klassiska, man har fått ett litet uppehåll på en månad som har blivit ett halvår, som har blivit ett år eller två. Tänk vad du klarar av och så halvera det. Och sen ut och lufsa. Och när det börjar fungera, börja successivt vrida på. Och det kanske tar 2-3 månader innan kroppen börjar liksom gilla det. Och inte bara se det som något negativt. Och är det negativt och det gör ont, ja, det är inte så konstigt om det inte blir av. Så sikta långsiktigt, även om det handlar om att liksom komma in och hitta en ny rutin.
Man behöver helt enkelt inte alltid en löparklocka för att springa en runda. Mm. Väldigt ofta så fort man sätter på sig den där pulsklockan, då blir det en ansträngning istället för en avslappning. Och jag tycker att för de flesta av oss, de som inte satsar på att bli elit, räcker det gott med att löpa glädje, så att säga. Så av med klockan och på med skorna och bara ut och lufsa.
Eller på med klockan och ställ in den så att den piper om du springer för långt. Den piper om du springer för fort.
Den piper om pulsen. Inte tvärtom.
Ja, det är jättebra. Alltså det finns många som går över gränsen hela tiden. Klockan som piper när man springer på för fort. För det är lätt att få feeling och så blir det som de här mångstegen eller den här löpprogrammet som ökar och ökar och ökar. Men framförallt ska det vara glädje. Men om man märker att man inte är den här som klarar att hålla det till glädje, utan man har en liten tävlingsjävel bakom örat, då kan klockan vara någonting som håller igen.
Mm. Du kör ju ofta utan klocka och är jätteduktig på att köra alla pass utan klocka. Och jag går med klocka och jag tävlar i steg och sömn och alltid.
Vi är väldigt olika. Och jag har varit skadad nu för första gången i mitt 25-åriga löparliv i princip. Så jag har klarat mig väldigt länge. Så det kanske är bra liksom, att inte pressa sig för hårt. Kör på känsla mycket. Det gillar jag i löpningen. Alltid.
Så fort man går för fort, andningen går upp, man tappar sin stabilitet. Där har du klivit över din funktionella kapacitet. Då kommer allt att strunta sig. Det är ledsen, men så är det. Av med den.
Jag är ganska bra på att inte göra någonting däremellan. Folk hånar mig för att jag har elcykel, för de bara, du av alla. Men jag rör mig tillräckligt ändå, känner jag. Men du, var hittar man er? Om man vill söka på er, är det på Instagram, hemsida? Hur kommer man i kontakt med er?
Det lättaste är nog att komma till vår hemsida, som inte är så himla funktionellt än. Men du hittar oss på www.vareochrud.se. Och där kan du klicka på våra namn och komma till våra mer individuella hemsidor. Men work in progress. Det hade vi ingen pulsklocka på oss, så det gick lite väl långsamt med själva hemsidan, men den kommer vara klart
vilket år som helst.
Ja, exakt. Jul eller något. 2050.
Man hittar vad man behöver i alla fall.
Ja. Helt klart.
Innan vi avslutar det här så ska ni faktiskt få svara på några snabba frågor som vi har haft till alla våra gäster. Och nu är det två, så ni får ha snabba svar helt enkelt. Så först av allt så vill vi veta, vad är era personliga favorita löppass om ni springer? Vad har ni för favoritpass?
Jag bara lufsar. På en nivå som gör att jag kan springa nästa dag utan smärta.
Mm. Älskar det som Josefin skrev på hennes Instagram-konto. Man behöver inte vara duktig på löpning för att kunna vara en bra coach. Håller helt med. Jag kör som Fredrik. Lufsar runt och bara ut och njuter.
Gud vad härligt. Helt okej. Nästa favorit. Vad är er favoritövning i gymmet?
Djupa benböj. Finns ingen konkurrent till det.
Jag skulle vilja lägga utfallssteg på listan också. Men absolut, det ligger mycket, mycket styrka bakom dem.
Benövningar i alla fall. Bas, ja. Stora.
Med bibehållen bålkontroll såklart.
Ja. Rumpan, det är där motorn sitter när man springer. Det är den som ska vara stor och stark.
Ja, vi jobbar ju med min bål när jag var hos Rud. Vi för min axel, det var axeln, men så hittade vi bålen. Och kommer du ihåg att det var så här, vi jobbar med min bål och sen gick jag typ ut i gymmet och jag hade fattat hur jag skulle göra. Persi allt. Jag bara, och den tanken är med mig fortfarande. Och det är jätteroligt att jag liksom har med min bålstyrka med att bredda midjan. Vi försökte få bort min smalare midja som var förut och göra mig så bred som möjligt. Och det har hjälpt så mycket och det har jag med i sprinten. Jag har det. Och nu först jag hade börjat smyget in i mammaträning och jag är så glad att de nu börjar prata om den. För innan det hade bara varit inre bål och där fokus, så nu känner jag igen snacket i mammaträningen med det vi pratade om för 5-6 år sedan kanske.
Och det är riktigt roligt att du nämner det. Jag märker det på mina kurser. Vart jag är i världen och lär ut det här, även om det är inte min egen produkt, alltså jag jobbar för universitetet i Prag, men i alla fall det är många som tror fortfarande av att man ska spänna sina magrutor för att vara stark i bålen, och det är just tvärtom skulle jag vilja säga. Och där man känner skillnaden direkt. Och personliga rekord kanske inte för alla, men grattis.
Men det blev ändå så här tydligt för mig med stabilitet. Tillbaks till snabba frågorna. Er favoritdistans på de här luftsrundorna då?
4-5 kilometer.
Skulle precis säga allt under 3. Nej, upp till kanske en mil. Ja. Men inte särskilt mycket längre än så.
Japp. Favoritlopp.
Har ni sprungit
någon lopp överhuvudtaget någon gång?
Jag har sprungit midnattsloppet en gång.
Ja. Då får det vara.
Då får jag favoriten då.
Ja, det är, om vi nu pratar om lång. Annars är det ju sprint.
Ja, ja just det.
Vilken distans?
100-400. Och 400 är ju ingen favorit utan.
Jag har aldrig sprungit 200, i hela mitt liv.
200 favorit.
200.
Jag sprang tjurhuset när jag precis hade flyttat till Sverige och tyckte att det var himla kul. Men sen dess har jag aldrig gjort det mer. Så ingen som tror på mig längre nu. Tyvärr. Att titta på tycker jag att sprint är det absolut allra roligaste. 100 meter, det bästa.
Okej, då har vi er favorit pepplåt. Och nu får ni den som drar till med bästa pepplåten, så kommer Alexander att klippa in här som avslutande på poddavsnittet. Så bästa pepplåten för träning.
Alltså den som jag tycker är super, super härligt är en låt av Muse. Men jag har glömt namnet på låten.
Oj, då blir det svårt för Alexander.
Nej, faktiskt inte. Det vill du inte göra till er lyssnare. They will be glorious, they will be victorious. Da-di-da-di-da.
Vi kör på den, annars kommer jag avslöja hur gammal jag är.
Okej, då får vi höra. Då får vi hoppas att den hittas.
Det är bra pepp i den, jag lovar.
Kul! Jag känner att jag har lärt mig jättemycket. Jag har inspirerats. Jag känner att jag har blivit lite klokare. Och ska faktiskt, just i och med att jag är mer, jag behöver ingen rehab just nu, peppa peppar. Så att jag ska behöva vara duktig med min prehab, känner jag. Mm. Och verkligen känna efter de här balanserna i kroppen.
Och sluta stretcha.
Det har varit jättekul och intressant tycker jag att ha haft er här. Jättegivande verkligen. Jag hoppas att lyssnarna också tycker att det kommer vara lika givande som vi tycker. Tack för att du kom hit.
Tack, det var jättekul att vara här. Och spännande. Då kan man bocka av och vara med i en podd också.
Herregud vad tiden gick fort. Stort tack för att vi fick vara här och berätta lite om vår verksamhet.
Tack för idag.
Tack själv.
Tack. See the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All a green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.